Welcome to Sorlit with Patrik and Christian, the podcast about the Swedish Social Democrats and their journey as new members. With no further ado, here is the ones and onlys, the great and the wise, Patrik and Christian.
Nu är det du som ska dricka koppen precis när
jag
ska
dra igång. Ja, men ursäkta mig för fan. Herregud, får man dricka kaffe i sin egen podd eller? Herregud. Kaffe, det är viktiga grejer alltså.
Du får luta in mot micken för att slurpa.
Ja, ja, precis. Välkomna till ännu ett avsnitt av Sorlet med Patrik och Christian. Och vi är gästade idag av Per Bengtsson, oppositionsråd här i Lomma kommun. Han var med oss förra avsnittet också. Men vi tyckte det var trevligt att prata med honom, så vi tänkte att han får vara med på ett avsnitt till helt enkelt.
Och det tackar jag för. Det var trevligt att vara med förra gången.
Det var enklare att behålla det här i källaren än att kicka ut det.
Ja, vi spelar in här den tisdagen den 13 igen. Och så vi kör två avsnitt idag helt enkelt. Så sparar vi in på transport och sånt. Man måste ju tänka på miljön.
Precis, men jag cyklar hit.
Ja, men det var min elcykel.
Nej, det sa jag att jag skulle göra.
Jaha, det. Okej, det blev inte så. Nej, 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 för jag trodde jag så blev
det,
så hemma.
Det hände bättre.
Vi tar in en rättelse direkt.
Så fick du in träningen också.
Precis, precis.
Vad ska vi prata om idag?
Vi tänkte vi bara prata lite allmän politik. Se vart vi landar.
Ja.
Det är väl så
det är ett av de bästa ämnena.
Ingenting.
Bara politik.
Ja, bara precis. Politik. Allt och inget. Ja. Men vi ska börja lokalt då, så ser vi vart vi landar.
Mm.
Lomma, du sitter ju i opposition. Du kan ju prata om det här hur länge som helst, vad som kan förbättras.
Absolut.
Men vi kan bara se akutaste, om man säger så. Viktigaste frågan. Fingret på pulsen, om man ska säga.
Ja, precis. Det skulle man kunna säga om man är... Om det är kontextgänligt, så just nu så är det ju precis som alla andra kommuner och regioner, så har man budgetunderskott till följd av dels ett förändrat pensionssystem, men också att vi har en regering som inte fattar vad de håller på med och som sänker skatter och låter det gå ut över regioner och kommuner som får betala det som de inte klarar av.
Mm.
Det är ju en väldigt brännande fråga. Sen är det kanske inte den som vi är mest oöverens om i den här kommunpolitiken, utan mina frågor som jag tycker är väldigt viktiga: barngruppstorlek i förskola, och då menar jag inte att de ska bli större utan mindre. Vi har ju, alltså förskolegrupperna är jättestora.
Är det något snitt man går på då?
Det skulle du kunna vara. Jag kan nöja mig och säga att de skulle bli mindre. Det finns ju, Skolverket har ju rekommendationer.
Mm.
Och vi ligger ganska långt ifrån dem. Sen är inte de rekommendationerna någonting som liksom är...
De är inte skrivna i sten.
Nej. Och de kan lätt bli ifrågasatta. Och rätt, jag kan väl också hålla med om att det handlar ju inte tvunget om antal barn, utan det handlar ju framförallt om de behoven som barn har. Kan de bli tillgodosedda?
Mm. Ja. Men är det mer personal eller en till förskola då?
Alltså, det innebär ju både och. Ska du ha en ny förskola så behöver du mer personal.
Ja, men det är mindre barngrupper. Men slänger du in en till lärare eller en till pedagog?
Ja, det behöver man ju.
Så blir det ju mindre per ungar per...
Mm. Och jag är sjuksköterska, så jag vet hur smitta sprids. Ju fler barn i samma lokal, ju fler sprids. Precis.
Jo, gudarna ska ju veta att man har ju, den här våren har jag ju kört, jag tror det var, landade väl på 5 stycken förkylningar med feber på ungefär 7 veckor. Mm. Kanske bara jag som är svag, eller jag vet inte riktigt vad, men det var en pers. Mm. Och avslutade hela med en lunginflammation, så ja.
Ja, du har ju slutat hosta.
Jag var ju till och med röntgade mina lungor nu igår inne på Lunds lasarett och kolla så att allting var bra med dem. Så.
Du hade kvar dem.
Jag har inte hört någonting.
Du har hostat upp dem.
Nej, jag har inte hostat upp dem. De sitter fortfarande kvar. Jag körde faktiskt lite, försökte lära min dotter lite fridyksövningar igår i poolen också. Och de höll för det med. Så.
Vad trevligt.
De ska nog sitta kvar ett tag till.
Låter strålande.
Tack gode gud för solceller, säger jag bara. Annars hade man inte kunnat göra något liknande.
Nej, precis. Men vi pratade nyligen om utomhuspooler i Lomma kommun.
Mm.
Finns det någon sån efterfrågan?
Finns väl alltid. Alltså jag brukar ju lite skämtsamt säga, men jag tror att de flesta faktiskt håller med mig. Men jag brukar ju säga att ju närmare havet du bor, ju större pool ska du ha. Och jag menar ju då på att jag bor ju faktiskt, vi har haft de diskussionerna hemma, jag bor ju en kilometer från havet ungefär, gångsträckan. Så det blir ingen pool, det blir för långt bort. Nej, skämt åsido. Men det är klart att det finns ett tryck, det är många som har pool. Men det, och det är väl inget fel i det.
Då är lite där vi landade också när vi pratade om det senast. Att,
ja, för det vi pratade om var liksom kommunala utomhuspooler. Liksom.
Ja, ja.
Och sen så kom vi också in och pratade om det här med peelingsbadet. Mm. Problemen som har uppstått med försäljningen av det. Och kommer det finnas kvar? Mm. Jag tänker på simundervisning och liknande. Liksom, så man slipper bussa barn. Det är ju inte lika kul att ha simundervisning för sexåringar i havet i december som det är i juli. Visst ska barn härdas, men det finns ju gränser.
Precis. Och det är klart att vi ska ha ett eget bad.
Ja.
Sen kanske sån här utomhuspool, det har man ju mer i kommuner inåt landet.
Ja.
Har man hav, alltså det är, jag tror det är rätt få kustkommuner som faktiskt har den typen av bad.
Jo, det
men det, alltså det är ju, ligger ju i kommunala uppdraget, skulle jag säga. Likväl som att man har förskola eller äldreomsorg eller kulturskola. Alltså det kommunala uppdraget ska också innehålla att barnen lär sig simma.
Ja.
Mm. Alltså det är ju en stolthet i Sverige att nästan alla kan simma.
Ja.
I princip. Alltså jag skulle nästan våga säga alla. Men jag tror det är fler som inte kan läsa än som inte kan simma. Men nu säger jag tror. Ibland låter jag jätteövertygande. Jag kan ha helt fel i det. Men det är någonting som är självklart.
Ja.
Och det är ändå så. Vi har alltid drunkningsolyckor under sommaren i Sverige. Men det är ett fåtal om man ser det internationellt sett.
Alltså ja,
de
här,
det är sådana reformer som är jätteviktiga. Och som vi egentligen, socialdemokratin ska säga, är väldigt stolt för. Därför att det finns bara fördelar med att vi använder skattepengar för att alla ska lära sig simma.
Ja. Men det och i simundervisning så ingår ju också att de får ju lära sig och med livräddning där också. Och det har ju räddat väldigt många liv, får man ju säga.
Ja.
Så ja, nej, jag är ju för en kommunal pool. Den behöver inte vara utomhus, men det ska finnas så att vi kan, det kan bedrivas simundervisning inom kommunen. Och det bästa är väl då att kommunen själv äger det.
Absolut.
Så vi inte har ännu en sån här... Samhällsbyggnadsbolagets krasch.
Nej, precis.
Det var faktiskt det första sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Och för er som inte vet så är det ju liksom maktcentrat i den här kommunen. Det är liksom fem ledamöter. Jag är den enda som inte ingår i alliansen. Det är tre moderater, en liberal och så är det jag. Och liberalerna har ju då fått sin plats av moderaterna. Annars hade det varit fyra moderater. Ja. Jag är ganska tacksam för det. Men det första sammanträdet jag var med, då var jag inne och ersatte Lisa Bäck som var oppositionsråd. Jag hade ingen aning om någonting, och när jag läser handlingarna så ser jag att mötet jag ska vara med, så ska man sälja peelingsbadet. Så det var min första reservation också, där jag sa att det här står vi.
Vilka sålde man det? Var det samhällsbyggnadsbolaget?
Nej, Kunskapsporten.
Mm, just det.
Och det är de som äger det fortfarande idag. Och nu verkar det som att man har kommit lite på kant.
Eller har väl inte skötts ordentligt?
Nej, alltså utan att vara allt för taskig så tycker jag väl att det, kommunen sålde det för att det behövde utvecklas. Och det stod inför stora renoveringsbehov. Och det jag upplever liksom, man har gjort sedan man köpte det, det är att måla dörrarna och byta ut lite skyltar. Men det är samma duscha, så ni vet hur...
Ja.
Den typen av duschar.
Men det är alltid folk där. Det är det som är så fint, att det är ändå folk där, så det är tråkigt att man inte tar hand om det.
Men kommunen höjer nästan.
Ja.
Alltså höjer jättemycket del av tiden, så att vi har fortfarande kostnaderna.
Mm.
Och det är egentligen den stora, alltså det här med vad företaget har gjort och inte gjort, egentligen är det en bisak. Det viktiga är ju att kommunen har ett jättestort behov av det här. Och hur man kommer fram till att det är bättre att vi säljer en sån anläggning som vi uppenbarligen har ett jättestort behov av. Jag kan inte förstå hur det liksom kan vara slutsatsen att ja, men vi säljer det.
Toppen där och New Public Management och nyliberalismen. Så här, det var så här, tankar att sälja ut allting, att det skulle vara bättre och billigare och sånt där.
Ja, den bubblan
har ju spruckit nu. Det är ju ingen som kan säga så här, fan, ska vi inte sälja ut ett badhus? Alltså, ingen kommun som sitter i de tankarna just nu.
Nej.
Verkligen, då måste man verkligen ont om pengar. Och det, alla kommuner har det. Men det känns ju inte som att det är ändå där de börjar spara in sina pengar. Utan de drar hellre ner personalen och börjar sälja ut sina förskolor. Så det låter ju som att kommunerna har lärt sig den här läxan. Men det är tråkigt att det skulle ta då 10-15 år.
Absolut.
För att komma dit.
Mm. Sen har jag ju en annan stor fråga om man kommer tillbaka. Den har jag ju tjatat om hela tiden. Det var egentligen det jag ser när jag flyttade till Lomma. Och jag visste det ju innan eftersom min fru är uppväxt. Det är ju avsaknaden av hyresrätter.
Mm.
Alltså vi har ett av Sveriges lägsta bestånd på hyresrätter.
Mm.
10% av bostäderna i den här kommunen är hyresrätter.
Det är mer vad jag gissat på faktiskt.
Ja. Men den var 9 innan. Det har tillkommit några. Och det är ju, då kan man ju fråga sig, varför är det så himla viktigt? Jo, men det är det ju därför att hyresrätter, just nu så fångar vi ju upp folk som är i ett skede av sitt liv. Alltså, du ska ju liksom ha ett par miljoner på fickan för att kunna köpa en bostad i den här kommunen.
Ja.
Och det innebär det att vi får in folk som redan liksom är mitt uppe i karriären. Kanske till och med har passerat den. Vi ser på befolkningsstrukturen att det är nästan ingen som är mellan 20 och 30 som bor i den här kommunen.
Nej.
Och vilka, om man ska så här benämna människor som medel, vilken är åldersgrupp är de som har en oerhörd arbetskapacitet och kan vara med och hjälpa till, jobba, bygga samhällen. För att knyta an till det vi pratade om i förra avsnittet, har inte en familj som gör anspråk på kvällar och så, utan har en enorm kapacitet. Jo, det är ju 20-30-åringar som är unga, friska, sällan uppknutna, är drivna, vill saker och håller fortfarande på att forma. De är knappt välkomna här. Det finns ingenstans att bo. Nej. Om man inte vill bo hemma hos sina föräldrar.
Nej.
Eller om föräldrarna vill köpa en bostadsrätt till dem för 2 miljoner.
Nej, sen så är det ju också, vi kommer ju stå inför en stor kostnad om några år för just den här att vi har en så pass åldrande befolkning inom kommunen som kommer göra att våra äldreboende kommer att fyllas, vi kommer att behöva bygga fler sådana, det kommer att behövas mer hemtjänst och liknande. I och med att vi inte har de här hyresrätterna så blir det ju att vi skjuter i kostnaden på framtiden också. Alltså man måste ju tänka på, låter detta lite dumt, men titta på det kinesiska kommunistiska partiet som då kan göra planer för 50 år framåt. Det är ju väldigt sällan vi gör planer för 50 år framåt i det här landet och det är väldigt svårt i och med att vi har en fungerande demokrati. Men man kan ju ändå ur en samhällsplaneringssynsätt tänka lite. Ja, men hur kommer det då att se ut om 50 år? Vi har, vad är det, 4 äldreboenden vi har i kommunen nu.
Stämmer.
Vi kommer behöva minst det dubbla inom 20 år. Ifall de vill fortsätta bo i kommunen och inte vill flytta ut ifrån kommunen.
Mm.
Var ska vi få de pengarna ifrån?
Precis.
Och då behöver vi arbets... Nu låter det jättedå att man klassificerar människor som arbetskraft. Men det är ju så liksom att vi kommer ju behöva folk som kan arbeta. Vi kommer behöva billigare bostäder, hyresrätter och allting sånt. För att folk inte... Det ska inte vara så här att man ska... Ja, men klockan 6 på morgonen så kommer allt tjänstefolket in i kommunen liksom. Vi måste ju ha att folk måste kunna bo här då. Och det är ju det vi pratat om innan liksom, att det är svårt att rekrytera folk till äldreomsorgen i Lomma kommun, mycket på grund av att vi har en jättedåligt rykte. Och sen så också att man måste liksom pendla hit, för det oftast går det inte, har man inte råd att bo i kommunen ifall man jobbar inom hemtjänsten liksom.
Nej, alltså kommunikationerna till Lomma är ju hemska. Alltså jag tar ju bussen till Malmö varje dag. Men alltså bussen tillbaka, det går ju 2 bussar från Värnhem till Lomma som går inom 5 minuter skillnad från varandra, 10 minuter kanske. Men då kommer vi fram samtidigt, från samma plats till liksom samma plats, bara att de åker olika vägar.
Mm.
Och jag förstår inte det där. Att missar jag den bussen, för jag står där 50 minuter och tar den andra bussen. Men om jag ska börja halv då, ska jag då komma dit 40 minuter, en timme innan, för att om jag börjar jobba och så ska jag röra mig runt. För det går ju, bussen stannar inte på särskilt bra platser.
Behöver ju mycket bättre kommunikation. Jag vet inte hur mycket bättre det har blivit nu sen vi får, alltså sen Pågatågstationen kom i Lomma.
Alltså det, Pågatågen är ju jättebra. De går ju, men det gör att de går ju en gång i timmen under dagen. De går en gång i halvtimmen under rusningstiden. Så
ja.
Folk tar till och från arbetet.
Ja.
Men kollektivtrafiken överlag, framförallt mellan Malmö och Lomma skulle jag säga, men också mellan Lund och Lomma, den har ju försämrats jättemycket. Och det beror på det politiska styret i Region Skåne, nämligen moderatgänget.
Ja.
De är inte alls drivna för detta. Och jag har själv suttit i sammanträde där kollektivtrafikens företrädare på det politiska planet säger att ja, men så fort man flyttar in i ett hus så vill man att bussen ska gå utanför. Det kan vi inte. Det kan vi inte stå till service med. Eller någonting sånt.
Mm.
Och så säger man det samtidigt som detta faktiskt handlar om kommunikationen mellan två olika kommuner. Där det dessutom, pendlingen är jätteviktig.
Ja.
För det är jättemycket folk som rör sig mellan de här. Ja. Och man är inte alls intresserad. Plus att man höjer priserna.
Det hörde jag på radio nu också, att bussföretagen, de flaggar ju för att på grund av inflationen och ökade priser och allting sånt här, så kommer de behöva höja priser för kommunaltrafik och liknande.
Mm.
Och kollektivtrafiken överhuvudtaget. Och där kan jag ju tycka att ska vi nu, nu har vi ju en regering som mer i huvudet, mer ner i sanden än att titta på klimatmål och liknande. För ska vi våra barn ha en framtid så måste vi ju tänka på det. Och då är det ju, det är ju som vi har pratat om innan, det är ju kollektivt så mycket som möjligt för att kunna fundera utsläppen och sånt. Och då får ju staten gå in och subventionera och liknande. Det är ju många kommuner där ifall man är över en viss ålder så åker man ju gratis och liknande. Och sådant tycker jag. Det är, jag är ju helt för helt fri kollektivtrafik. Det är en utopi som jag tyvärr tror att jag aldrig kommer få lov att uppleva. Men de har ju provat i många länder och där det har fallit väldigt väl ut. I och med att många fler tar kollektivtrafiken. Mindre bilar, mindre utsläpp, mindre parkeringsplatser som krävs och liknande. Så plus minus noll är väl senaste siffran jag såg från de ställen där de har provat det. Varför så vi i Sverige har ju varit väldigt progressiva innan med att prova nya idéer och sånt. Men det känns som att nu har vi blivit ett konservativt, individualiserat land som... Nej, så här har vi alltid gjort. Och det är ju en kommentar som jag föraktar.
Jag tror kommunaltrafiken, problemet är att det finns en vinstintresse där. Det finns så många vinstintressen av de som bygger järnvägen och underhåller dem. Och sen så bussföretagen som är massor med olika administratörer. Busschaufförerna ska tjäna inte pengar. De som gör faktiskt jobbet får tjäna inte pengar. Där det var bättre att om vi fyller en buss med 100 personer. Då får ju de dela, vad kostar det då bussen åka från mellan de här? Man har något sånt system istället för att det ska kosta 30 kronor. Det är bättre att det kostar, då kanske fastighetskostnaden är 5 på den resan. Sen slår man ut det liksom sånt där. Men att göra det billigare är ju det enda sättet att gå. För det är där skon klämmer, att kan man åka billigt så kommer man åka. Oavsett om det är lite obekvämt.
Ja, och jag har ju lösningen på det.
Berätta, vad spännande.
Förstatliga all samhällsbärande funktion. Järnvägarna, bussar,
influencers. Statligt.
Nej.
Men nu för tiden är det nästan så.
Ja, jag vet.
Influencers är nästan viktigare än public service.
Nej, det är de inte. Och det kommer de förhoppningsvis aldrig att bli heller.
Ni är väl influencers?
Ja, vi nämnde det någonstans. Jag kommer inte ihåg
att svara. Man
säger, vilken roll har man liksom?
Man kan ju inte presentera sig som poddare. Då tittar ju folk snett på er också. Tror man fortfarande har ett riktigt jobb också.
Kanske man kallar oss journalister.
Alltså jag skulle...
Nej.
Jag skulle ju förstatliga, det är ju en modell. Men jag tänker ju fortfarande att det handlar ju om vem staten är. Det finns ju ett parti som gick till val på att förstatliga sjukvården, Kristdemokraterna.
Mm.
Samtidigt så ser vi att de klarar inte att finansiera någonting. Vill vi att de ska styra över... sjukhusen i denna Sverige. Nej, tack. Den aspekten är också med. Men jag tycker det är en viktig fråga att diskutera. Det blir lite, i min roll så tänker jag ofta att jag utgår ju från den situationen som är. Så jag har inte riktigt någon tänkt så, men det är ju en tanke. Något som jag ju själv tycker, och jag ska inte säga att det är jag som står bakom det här förslaget utan jag har hört det från någon annanstans, men det är att man i alla fall i Skåne, man inför en enhetlig taxa. Mm. Alltså som det blir ungefär som i regiontrafiken i Stockholm. Ja, men du betalar en tunnelbanebiljett liksom. Sen spelar det ingen roll om du åker till Kristianstad eller om du åker till Malmö. Utan du betalar en låg avgift. Eller liksom, låg avgift. Men du kanske har ett Skånetrafiken-kort. Och som då inte kostar 1500 spänn i månaden. Det är liksom någonting som är självklart för varje familj att ha ett sånt. Så att man kan ta sig dit man vill.
Ja.
Sen på sikt... tycker jag absolut att man ska ha det gratis. Precis. Men jag tror att många behöver... vi behöver få folk att uppleva fördelarna. Och det gör att vi behöver ta det stegvis. För det finns så många som inte vet fördelarna när man åker kollektivt.
Det är ju som allting. Diktatur kan inte gå till en demokrati direkt. För det fungerar liksom inte. Man får ta det stegvis. Vi människor är inte byggda för allt för stora förändringar. Så enkelt är det. Våra små P-brains klarar inte riktigt av det alltid. Liksom.
Men det är som du sa nyss. 50 år i tiden. Vart vill du vara om 50 år? Ja, alltså, om målet är om det ska vara 50 år. Då hinner man ju förbereda gott om tid. Samma som när man byter mynt och allt sånt där. Nu förändrar vi.
Planera och liksom strukturera istället för att bara släcka bränder. Mm. Som det ibland känns som att det blir väldigt mycket att... Ja, men som regeringspartierna som gick till val med att vi ska få stopp på gängvåldet. Jo, tjänare, det gick ju jättebra.
Mm. Det känns ju inte som att det var någonsin varit mer än nu.
Jag håller med om att det känns som det i alla fall.
Alltså där finns ju en dumhet i den debatten och det här med hårdare tag. Det är väl klart att kriminella ska straffas, framförallt de som begår grova våldsbrott. Men man måste också ha klart för sig att hela gängens existens bygger på att de är värre än samhället. Om vi inför dödsstraff för de som organiserar sig i kriminella gäng, ja, då kommer de att införa tortyrstraff. Alltså gängens mål kommer alltid att vara att det ska vara mer brutalt att lämna gänget och förråda koden. Liksom. Det måste man ha med sig. Så det absolut viktigaste, ja, det är som vårt parti har börjat, det är att se till att folk inte blir rekryterade av de kriminella gängen. Det är bara så vi stoppar det. Sen de andra, de får vi försöka låsa in så gott det går. Det får gärna vara på livsstil, så vitt jag ser. Men det kommer ju inte att förändra. Alltså, kommer att hitta nya.
Men sen så är det ju det också. Att det går ju inte bara att låsa in dem så att det bara blir förvaring och sånt. Du måste ju ha någon form av vård eller liksom rehabilitering eller liknande också. Liksom. Ja, nu är det jag som häller upp kaffe igen. Jag får arga blickar av Patrik.
Leva, jag tittar lite.
Vi måste ju också satsa på att de inte kommer in liksom och... Ja, men fritidsgårdar, alltså friluftsaktiviteter och liknande. Nu såg jag där uppe i Farsta, där pratade skolan om att de skulle hålla öppet merparten av sommaren också för att barn och ungdomar skulle ha en trygg plats att komma till. Det var som hans enhetschefen där för skolan, han sa på Rapport igår kväll att jag vet inte riktigt hur vi ska göra det, men vi ska lösa det på något vis. Liksom. Det är lite mer sådana grejer som vi kan behöva, att vi måste tänka utanför den... Den klassiska boxen. Och våga prova nytt.
Men det finns ju bara en anledning till att de går med. Och det är ekonomiska anledningar.
Alltså det finns... Nej, jag tror inte bara det ekonomiska. Jag tror det är också trygghet. Och det är även rädsla. Det är även...
Det är möjligheten att bli någon.
Ja, men mycket ekonomiskt, absolut. Jag tror inte man kan koka ner det till en punkt. Jag tror det är en jävligt komplex fråga. Alltså just det här att det är så många grejer som sammanspelar för att det ska bli den här perfekta blandningen för att det ska gå. Liksom.
Men jag tänker mer att man ser att det finns en ekonomi runt det. Det är så jag menar. Ja, inte att man säger, kanske det drivs att jag får en 500-lapp för att jag följer med. Eller att man får lunchen betald eller så. Självklart gemenskapen. Utan mer så att när man sitter utifrån och ser dem här med sina bilar och så. Och så får man vara med. Men att du får, innan du är med så ser du ju.
Ja.
Samma som innan jag träffade dig så såg jag dig. Och kunde se på ditt utseende. Om det här är typ den här typen av person. Hade du kört en Porsche och haft guldklockor. Då har du sett det på ett annat sätt.
Det är tur att jag inte har det på mig när jag går på möten. Alltså. Jag klarar alltid ner mig inför ett möte.
Ja.
Byter ut så. Ja.
Nej, så jag menar, så när de ungdomarna ser den här 30-åringen som åker och har flashiga grejer. Det är ju deras första bild. Så det ekonomiska är ju grunden. Alltså hade de gått i trasiga så. De hade haft ärr från skjutningar och sånt där. Och ser ut som en hemlös person. Det är som att man har gått med i gängkriminaliteten.
Men där är ju, alltså...
Det var så jag menade bara. Ja, okay, jag förstår självklart att tryggheten är en jättestor del av
det. Men det är ju också liksom... Det är ju, alltså de går ju in med att tro att de... Jag menar att alla får det så här. Men det är ju bara de, alltså det översta skiktet som får det. Liksom. Alltså, jag kommer inte ihåg, men jag hörde någonstans att det var typ 2000 kronor han killen fick som tömde ett helt automatmagasin in i en dörr. Ja, visst, 2000 kronor är mycket pengar liksom, men det är, för att förstöra hela sitt liv så är det ju en piss i Mississippi skulle jag vilja säga. Han kommer aldrig få ett, man ska aldrig säga aldrig, men det kommer att vara svårt för honom att någonsin gå tillbaka till ett normalt liv.
Det är, det är en inkomsttrappa. Gör det här för 2000, gör det här för 2004, 8, 10, 12. Ja, och sen så mördar man någon för 50.
Ja, men då får inte 50 för att mörda någon. Nej. Det är, alltså, du är nere på single digits i tusenlappar liksom, nu för tiden. Ja. Det är det som är så skrämmande. Liksom. För jag menar, ju mer det går ner, ju fler har du som kommer in. Och, men sen så kommer upp till det här och köra Porsche eller Lexus eller... Då skulle du vara extremt högt upp liksom. Där måste jag ju säga att det har ju... Det började under förra regeringen, det här med det bättre... När vi fortfarande handlade om socialdemokratisk regering. Började ju det här utbygga samarbetet mellan tull, polis, kronofogd och kustbevakning. Och Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det har ju funnits samarbeten innan, men de fördjupades och... Det blev lite lättare för dem. Det var väl lite med sekretessen som lyftes och sånt mellan myndigheter. Just det här att man, när man har ett trafikstopp så har du kronofogden med dig också. Och sen så tar du då in och så kollar du. Ja, men vi kan göra en utmätning här och nu. Får in 3 miljoner på ett bräde liksom. Det gör ju också att de bara, ja men jag kan ju inte vilja köra runt i den här jättefina bilen då. Mm. Alltså att man... Det är ju oftast ekonomin man kommer åt. Det var ju så man satte dit Al Capone. Det var ju på grund av skattefiffel liksom. Mycket samverkan mellan myndigheter. Men jag tror ifall att hela samhället hjälps åt och samarbetar så kan vi få bukt med det. Absolut. Det kommer ta tid. Det ska vi inte vara liksom hymla med. För det kommer att ta tid. Och vi måste jobba på bred front och vi måste jobba, som du sa också, mycket förebyggande. Mm. Alltså jättemycket förebyggande så att vi inte får in nya liksom, rekryter i det hela. Det är ju jättemycket tjejer också som inte har, det har ju inte liksom hörts om innan liksom. Och man tror alltid att de är lite smartare och inte håller sig borta från sånt. Men det är ju... Det är ju både unga killar och unga tjejer som tar sig in i detta. Så där måste vi som samhälle hjälpas åt.
Mm. Men de här de äldre gängkriminella, de är ju 40-15-årsåldern nu. Och man märker liksom så här, lite av de här kvinnorna som blir mördade, att de har ju någon typ av koppling till de här kriminella. Inte gängen, men kriminella personer i alla fall. Och jag tror hade man fått, som du säger, unga tjejer mellan, någonstans mellan 15 och 25, 30 kanske, att om de slutar dejta de här 2000 gängkriminella. Hur kul hade det varit? Alltså, du, visst då, bilen och pengarna och dina kompisar. Men ingen tjej tänker dejta dig. Eller de kanske inte säga dejta utan andra saker. Men inte ens det kan de komma åt. Alltså, då, hur flashigt är det då? Ska du leva som incel?
Nej.
Men tjejen har ju något ansvar. Så
men vi
if they don't put out liksom. Inte för att vara sån, men...
Vi kan inte sätta ett kyskigt bälte på alla mellan 15 och 25.
Men mot de här gängkriminella? Alltså.
Ja, men vi kan inte gå in och bestämma vem som ska dejta vem. Det går inte. Då är vi inte... inne på väldigt farlig mark, tror jag.
Vi är inne på Kina igen, tror jag.
Ja men då är Iran, Kina,
Nordkorea. Jag tror inte heller det är lösning, men det är klart att det är en värderingsfråga någonstans.
Jag säger inte att man ska tvinga ut vi ska inte tvinga in kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser. Det ska hända naturligt, man väljer den bästa kandidaten. Och då kanske man ska dejta en gängkriminell. Det är så jag menar, om kvinnor bara säger såhär, det här kanske inte är det bästa alternativet för mig. Jag vill inte hamna i en förort med tre unga med en kille som sitter i fängelse och blir skjuten. Alltså det är det livet du vill ha. Då är det bäst att titta på konsekvenserna av
ens val. Informationsmässigt med det hela liksom. Jo, men ifall du liksom kommer in på detta sättet och sånt, så kan det mycket väl vara att så här ser ditt liv ut sen liksom.
Ja, men man gör ju så med killar.
Kan du köra skrämselpropaganda där också med.
För man gör ju så med killar redan så här. Man säger till 12-åringen, om det här kommer hända, det här det leder till det ena till det andra, och därför ska du inte bli gängkriminell. Det är därför man kör avhoppar i verksamheten.
Det funkar inte så. Därför ska du inte bli gängkriminell. Alltså det här är ju, det är ju, jag tror ju mekanismerna här. Alltså Säpo har koll på dem. För det är i stil med att bli spion. Det är steg för steg.
Ja.
Där du till slut så är du så pass insyltad utan att ha blivit varsående. Så att du har inget val. När du får ditt första uppdrag. Då har de redan så mycket på dig.
Ja.
Att om du säger nej så går de till polisen med och så liksom. Eller så skjuter de dig. Jag vet inte. Men alltså när det sista steget tas. Då har du inget val.
Ja.
Det är mer sådana mekanismer. Och sen tror jag att det här låter ju så hemskt med att kriminella gäng har även involverade i människohandel.
Såklart.
Så att eventuella partners får se vad i gänget med, skulle jag tro.
Ja. Vi har gått över tiden, men jag har en sista sak när vi är inne på ämnet.
Mm.
Och det är det här, nu har vi en ny lagstiftning sedan den 1 juni. Avlyssning. Vad tror ni det kommer hända där? Nej, någon gång kommer de lägga fram, åklagaren kommer lägga fram bevis. Det är konstigt att det inte hänt än. På något sätt så känns det som att de sätter på. För helt plötsligt blir det fri avlyssning på allt och alla. Minsta misstanke. Så varför har det inte lagts fram någonting än? Sitter de och bider sin tid?
Jag tror de samlar på sig material. Det är rätt mycket som ska till för att du ska kunna få... Det är många som klagar på det, alltså polis och åklagare, att det är så pass mycket som ska till för att man ska kunna sätta dit dem. Så jag tror det har mycket att göra med att de försöker samla så mycket information som möjligt och så mycket material som möjligt för att kunna bevisföra i det hela. Sen så får jag väl säga, jag är ju inte jätteglad för den nya lagstiftningen, måste jag erkänna. För som du var inne på innan, det beror på vem som sitter i staten. Hur det används också. Och när man med rädsla och skrämselpropaganda tar ifrån oss fler och fler rättigheter. Då börjar vi... Då ska man bli lite... Dra öronen åt sig lite.
Nej, jag håller med.
Jag måste erkänna att jag är lite... Jag kan, på ett sätt kan jag absolut förstå det. Att de behöver... Behöver medel för att sätta dit och allting sånt här. Men jag är rädd för att de långtgående konsekvenserna kan bli rätt så allvarliga med detta.
Ja, självklart. Men jag tänker så här, nu var det ju sju skjutningar på 20 timmar, vad de sa i tidningarna. Det här måste ju ha förts konversationer. Alltså fri avlyssning nu, borde de ju vetat om det här. Alltså i förebyggande syfte borde de ju då haft tillgång till någon av de här. Och det var ju under 20 timmar. Nu har det ju varit flera veckor av den här lagstiftningen.
De har ju stoppat saker innan. Så att det skulle... Alltså att den lagstiftningen har med det att göra. Det tror jag inte. Utan de här sju... Alltså man har inte varit beredd. Så det är vad jag tror. Men jag är inte polis. Jag är inte jätteinsatt i hur allting fungerar. Men man knäckte ju ett av de större gängen tidigare med knarkhandel och så. Där knäckte man ju med
Encrochat.
Precis, med Encrochat. Och det gjorde man trots att inte den nya lagstiftningen var på plats. Alltså det är det där man ska vara medveten om. Alltså att gängen kommer och försöker... De vill hela tiden ligga steget före.
Ja.
Så att har man ett sätt att lyssna av, det är en tidsfråga innan gängen har koll på och hittar på något nytt.
Ja.
Jag tror det kan bromsa, men det är inte det som
det blir kommer
att göra att vi vinner gängkriget. Liksom.
Nej.
Där är jag helt övertygad på så mycket samverkan som möjligt och både av det polisiära och det civila och nu har vi ju faktiskt också, nu har de ju befogenheter att militärt också. Vi får ju lov nu för tiden att sätta in militär mot civilbefolkningen i Sverige. Du nämnde ju Säpo innan och vi är ju rätt bra i Sverige på att klanka på Säpo. Men samtidigt så gör de ju ett fantastiskt arbete. Alltså de jobbar ju verkligen dag och natt. Sen kan man ju tycka att vissa grejer ibland kanske blir lite fel, som att svenska livvakter får ju inte ställa sig i vägen när någon attackerar och liknande. Och det är ju också arbetstidsskäl som gör att spioner lyckas fly bak vägen och liknande. Men vi får väl hoppas att det har lärts lite från de misstagen. Men jag tror de gör ett fantastiskt arbete och de hindrar mycket mer än vad vi tror.
Ja, precis.
Så tror jag också.
Och sen är det polis också för den delen. Vanlig, alltså den öppna polisen så att säga.
Säkerhetspolis i alla länder är alltid omgärdade av hemligheter. Och det finns mycket myter och så. Alltså, jag brukar ju kalla mig själv som ganska pacifistisk och jag är också... Alltså jag gillar den personliga integriteten. Jag är inte förtjust i att man ska avlyssna till allt och så. Men jag måste också hålla med att den svenska säkerhetspolisen gör ett fantastiskt jobb. Och jag tror faktiskt att de har ganska bra koll på det där med integritet många gånger. Så de har gjort vissa misstag genom åren med informationsbyrån och så, men det var ju...
Det var ju tyvärr vårt parti som
startade. Jag skulle säga att det fanns ju en politisk, det fanns ju en politisk, och det var ju det som var felet.
Ja.
Säpo skulle väl sagt, nej, det här fick vi inte ställa upp på. Men någonstans måste man ju säga att anledningen var ju att man ville motverka revolution,
ja,
i landet, ja. Och det är väl ganska,
ja, sen så glada var,
för kanske.
Sen så var det ju också att det var ju en period där Säpo var väldigt mycket mer höger än vad befolkningen var, så att säga. Och det var väl, nu ursäktar jag verkligen inte skapandet av IB, för det är helt förkastligt och en väldigt mörk del av vår historia som måste diskuteras och liksom benas ut och liknande. Men på den tiden var säkerhetspolisen väldigt mycket höger, och det tycktes väl inte så mycket om av resten av makteliten, så att säga.
Men man lever ju lite i tacksamhetsskulden då till GO och Bratt. Finns inget,
ja,
annat.
Alltså, det är ju där också. Den fria journalistiken. Ja. Liksom. Vi måste ju ha den. Vi måste ha det här. Alltså, för man ser till exempel som nu i Turkiet med föregående val där nästan allting styrdes av sittande regeringsparti på grund av rädsla för att annat skulle komma in i. Kan helt klart rekommendera den här dokumentärserien som finns på SVT. Imperiet Erdogan eller något liknande har jag för mig det heter. Väldigt sevärd, förklarar väldigt mycket, måste jag säga, att klart rekommendera. Mm. Ja, det var verkligen högt och lågt. Det var badhus och internationella spionligor och...
lokalt och internationellt.
Vi får tacka Per Bengtsson, oppositionsråd i Lomma.
Eller som han kallar sig själv, Per.
Ja,
Per, tackar.
För ännu ett avsnitt. Det är ju inte omöjligt att vi bjuder in dig fler gånger. För nej, intressanta men... politiska diskussioner.
Jag kommer gärna.
Ja.
Och jag gillar kaffe och jag gillar dammsugare.
Ja, men jag ska se till så att det inte finns smör på mackorna nästa gång.
Stort tack.
Tack så jättemycket.
Ja, tack så hemskt mycket allihopa. Och tack för att ni har lyssnat. Och följ oss, prenumerera där poddar finns.
Gilla och kommentera.
Ja, kommentera snälla. Kom med tips och idéer till oss. Ni behöver inte vara jätteotrevliga. Kom med konstruktiv kritik. Ja, och tips och idéer och sånt också för den delen. Det behöver inte bara vara kritik. Men ja, vi hörs nästa gång.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Vi hoppas att du kommer att uppskatta vår podcast och att den kommer att inspirera dig att engagera dig politiskt och göra din röst hörd. Följ vår podd med nya avsnitt varje tisdag och fredag. Väl mött och ha det gött!